Det är ju någon vedervärdig funkgnissel med och så piano och klink samtidigt. Det var, jag fattade ingenting. Det bara la sig som en matta över hela den här scenen och förstörde alla de fina stund som ändå fanns där.
Kan man säga att funk inte funkar?
It filled me with wonder because of its cinematographic writing. If I could have seen it twice in a row and again the next day, I would have done. Det där är den enigmatiska filmskaparen Robert Bresson, som ju är känd för sina extremt smala filmer. Och det här citatet gav han i en intervju till sin sista film, L'Argent, som ju kom 1983 tror jag. Och Bresson var ju, han var ju en väldigt speciell kille. Han betraktade ju skådespelare som modeller och ville helst inte att de skulle skådespela, utan att de skulle vara jävligt trötta när de spelade in sina repliker och sina scener.
Han mattade ut dem med omtagningar.
Ja, men precis, han gjorde så här enorm mängd omtagningar, typ 200 på varje scen ungefär, för att få skådespelarna möra så att de inte liksom agerade längre, utan att de bara var någon sorts töcken tillstånd liksom.
Och får väl i alla fall i jämförelse med James Bond ses som en visuell minimalist.
Absolut. Och därför är det så roligt att han älskade James Bond. Det är så bizarrt. Han är liksom en av filmhistoriens främsta auteurer. Och han rådiggade James Bond. Och framförallt For Your Eyes Only, som ju är filmen vi ska se ikväll.
Som jag nått fram till, ja.
Mm. Det tycker jag är jättekul.
Ja. Vi äntrar 80-talet.
Och det gör ju att man ser fram emot den här filmen ganska mycket nu.
Oj, nu har du höga förväntningar.
Bara shit, den är approved by Bresson. Det är inte illa.
Mina förväntningar... Hej och välkomna förresten.
Det här, ja, tjena, tjena. Det är
ju någon av sjupodden.
Absolut, fortfarande, ja. Jag är Jonas Högberg.
Jaså? Jag är Anders Hultqvist.
Still going strong.
Mina förväntningar åkte ju lite uppåt när jag fick veta att det var alltså Second Unit Director från Hennes Majestäts Hemliga Tjänst som klivit upp på regissärstolen.
John Glenn. Han, för övrigt, den enda regissören som gör Bondfilmer på hela 80-talet. Han gör alla fem som kommer.
Han paxar.
Ja, han har paxat.
Han var klippare också tidigare. Men Second Unit, jag räknar med att han gjorde set piecesarna, actionscenerna i Hennes Majestäts. Som,
de var fina.
Som var en av, vad säger jag, 60-talets höjdpunkter ju.
Mm, absolut, absolut.
Så att det kan ju...
Det båda är ju gott.
Det pirrar ju lite.
Nu, då får man ju en härlig känsla i kroppen. Och det behövs ju efter sömnpillret som var Moonraker.
Apropå sömnpillret.
Ja.
Den här filmen, den var ju plågsam att se när man såg den. Men nu är den har liksom sjunkit in i mig som ett drömlandskap.
Eller... Oh, oj. Du och dina rum. Ska du bara dra upp det där
igen? Jag tänkte
igen?
Prata om de här rummen.
Ja, men lägg ner.
Nej, men vi ska ju sammanfatta 70-talet.
Det ska vi göra.
Ja.
Och då vill du börja med Moonraker.
Och gå bakåt.
Och gå bakåt, förbi Moonraker.
Nej, men jag kommer knappt ihåg vilka. Det var Diamantfeber.
Det var den första. Det var ju sista, eller ja, sista inom citationstecken med Sean.
Det hade utmärkta skurkar.
Ja, de är fantastiska, de där lönnmördarparet. De är väl ett par. Man får ju det intrycket i alla fall.
De var
speciella. Och det var ju vad heter han, Crispin Glovers pappa, Bruce Glover, som var en av rollerna. Mycket bra.
Leva låt och dö hade ju en
också bra skurkar.
Hade många bra skurkar. Och en i flera akter strukturerad båtjakt i för- och bakgrund med Sheriff Pepper i centrum.
Ja, det är ju filmen då som tyvärr introducerade Sheriff Pepper. Som ju är ett stort mörkt hål för 70-talet. Den här märkliga, ska man kalla det slapstick-humor? Jag vet inte vad man ska kalla det. Någon sorts, alltså det fanns ju ett humoristiskt spår i 70-talsfilmerna som jag inte riktigt gillar. Och Sgt. Pepper symboliserar ju allt det där.
Ja. Egentligen vill jag nog bara ändå säga att Moonraker i Moonraker var Bond och skurken som två enerverande, irriterande objekt i komplexa filmrefererande rum som de trängde in i och oj, tog över. Det är min...
Men du var alltså inte nöjd med Roggan heller i den filmen?
Han var ju så smagg hela tiden.
Mm,
ja, jag tror sant. Att det var en tanke där.
Ja.
Och varför jag hoppar över så är för att egentligen kan vi väl sammanfatta 70-talet med att vi älskade spion.
Ja, vi behöver faktiskt inte säga mer än så. Den var ju faktiskt sevärd. Den tycker jag, om man är sugen på James Bond och vill liksom förstå fenomenet James Bond.
Jag tycker man kan börja där och sen eventuellt ta sig an i Hennes Majestät.
Ja, men det tycker jag. De två känns ju faktiskt helt... De är solida. Hennes Majestäts Hemliga Tjänst kanske lite svajig på sina håll. Men Älskade Spion är faktiskt nästan hela vägen ganska solid.
Precis, men därför kan man börja Älskade Spion. Och om man vill fortsätta, då kanske man klarar sig igenom ganska märkliga uppstarten.
I Hennes Majestät Hemliga Tjänst.
Ja, första timmen. Ja. Så vi får se om 80-talet har något liknande att erbjuda. Nu börjar ju konkurrensen bli hård.
80-talet är ju actionfilmens årtionde, får man väl ändå säga.
Precis, bara samma år har vi ju Jakten på den försvunna skatten, första Indiana Jones.
Just det. Mm.
Och The Road Warrior.
Mad Max. Just det, 2. Wow.
Så bil, action. Jag tror även Cannonball Run, om vi snackar bil.
Ah, okay. Ah,
Jo, men folk börjar komma ikapp biljakter kanske. Mm. Det finns ju bra biljakter på 70-talet i och för sig. Mm. Som Bond ju försökte rippa lite, har vi resonerat kring.
Mm, precis. Ja, men det är ju intressant. Det blir ju kul att se vad Bond-filmerna kan erbjuda. Vi kommer ju lite senare att tvingas in i de här mörkare Bond-filmerna med Timothy Dalton. Det ser jag inte alls framåt, men...
Men det är samma regissör där också.
Det ska ju vara samma regissör. Mm. Så, ja. Återstår att se. Vi ska väl ta oss an...
Än har vi lite Roggan kvar.
Ur dödlig synvinkel. Det är Roggans... Vad blir det? Femte film? Jag är lite osäker. Men han har väl gjort...
Sånt?
Han har gjort 7, va? Ja, så blir det, va? Han har gjort 7 filmer. Så han har ju 3 filmer kvar på 80-talet. Ur dödlig synvinkel, Octopussy och... vad heter den sista?
Levande måltavla.
Levande måltavla. Ja, men vi tar oss an. Ur dödlig synvinkel.
Ja, shit, jag har snart bränt igenom Roggan. Ja, okej. Nu blev det ju en mörk eftersmak här. Lite sorg.
Okej.
Ja, nu kör vi.
Tack och bock, hej hej. Du har ingen angle, säger du.
Ja, har ni saknat oss? Nu är vi tillbaka. Det var ungefär 20 sekunder ni hörde ifrån oss senast. Och ni har lyssnat på liten trudelutt.
Oj.
Kan jag tänka mig.
Jaha, det kan stämma. Hör du, Anders.
Ja.
Vad är det vi har sett egentligen? Vi har sett
jag försökte hitta en angreppsvinkel.
Och jag försökte hitta en dödlig synvinkel.
Ja. Men jag satt och funderade i eftertexten här. Men då sjunger ju damen som framför titelmelodin. You don't have to read between the lines.
Så det ska man inte göra alltså. Man ska bara se filmen som den är.
Ja, den är for your eyes only, den här filmen.
Ja, man kan ju... Kan du se vad Robert Bresson såg i den här filmen?
Ja, Jag är ingen Bresson-kännare. Vad skulle kunna vara rak, tydlig klippning och framförande av scener? Att den är tydligt riktad. Och att man ibland ser vanliga människor arbeta. Eller...
Ja, han gillade ju vardagsliv i sina filmer. Enkla människor och sådär. Men ja, alltså, vad ska man säga om Dödlig synvinkel? Det här var väl, vi sa väl det när vi såg filmen, att det här är ju en vanlig film. Det känns som en vanlig film.
Alltså, det har ju blivit så här nu flera gånger att... Vi pratade ju om det att när vi kom in på 70-talet så saknade vi helt plötsligt Bondbrudarna från 60-talet utan att vi förstått det. Och nu saknade jag Moonraker.
Som jag, filmen som vi alldeles nyss sågade längs med fotknölarna.
Som jag trodde att jag avskydde. Och så blev det så här ordinärt. Och då finns det ingenting. I Moonraker finns det ju de här... alltså om inget annat så fanns det ju bilder.
Det fanns bilder, absolut.
Att titta på medans ingenting pågick.
Det pågick väl saker, men det var ju saker av väldigt tråkig karaktär. Här pågick det väl egentligen ingenting. Det är väl mer en rättvis bild av det hela. Händer någonting i den här filmen? Vad var det vi såg egentligen? Jag funderar själv. Jag har inte riktigt skruvat ihop allting i huvudet än. Jag har inte skrivit upp någonting till exempel. Det har jag gjort på alla andra Bond-filmer. Men här, zip, nada. Det fanns liksom ingenting... Det fanns ju två coola actionscener som jag faktiskt gillade. Men de spolierades av diverse andra element. Det fanns ju en cool skid-action-scen med det vidrigaste soundtracket i Bond-historien så här långt. Det är ju någon vedervärdig funk-gnissel med också piano-klink samtidigt. Jag fattade ingenting. Det bara la sig som en matta över hela den här scenen och förstörde alla de fina stunt som ändå fanns där.
Kan man säga att funk inte funkar?
Ja, det kan man säga. Definitivt. Och den andra scenen, det var ju...
Det märkliga var ju att det inte ens framstod som att de försökte göra spänningsmusik i skidjakten.
Nej, men precis. Och inte, det var ju bara något gnissel.
Och inte Mickey Mousing eller någonting heller. Det var lite svårt att förstå vad det var utöver en ljudmatta.
Ja, och den var ju på hela tiden där också.
Mm. Det var ju coola. Men
man snackar om att man saknar det där genomtänkta ljudarbetet från Älskade spion när musiken dyker upp och försvinner.
Ja, och hur den arbetade med diegetisk och icke-diegetisk
musik. Ja, men det var ju svinbra faktiskt.
Mm.
Och det är på riktigt svinbra verkligen. Jag blev verkligen imponerad av det ljudarbetet i Älskade spion. Men här är det ju det här vanliga som finns i actionfilmen. Man bara smäller på ljudmattan. Och det är ju i sig jättetråkigt. Men ljudmattan är så här fruktansvärd. Nu är ju ännu värre.
Men det var en lång build-up också i skidscenen med några kortare passager. Den blev ju riktigt cool först när de kom ner i bobbanan.
Det var helt sjukt.
Bond åker skidor i bobbana utan stavar och jagar av en motorcykel. Det var ju där det blev crazy. Och det var ju fortfarande ganska imponerande.
Det var det verkligen.
Faktiskt.
Först åkte det en bob. Sen åkte James Bond på skidor. Och sen så åkte det en kille på motocrosscykel.
Och de i bobben satt och tittade bak på...
Ja, det var lite en tillbakagliring till Blofelds ständiga tillbakatittande i Hennes Majestäts hemliga tjänst när han åkte skidor.
Ja, det kan ha varit.
Men det är jättekult, och speciellt när de åkte i de här svängarna. Vilket jävla tunggung det kändes som där.
Mm.
Coolt. Och sen den andra scenen som var fräck, som jag tänkte på. Det var ju den här märkliga biljakten när de åkte i typ italienska berg. Som är de här kringelkrokiga. De åkte neråt längs en kringelkrokig väg och sen så ramlade de ner för en bit och så hamnade de på vägen igen och sen så var det en annan bil som kraschlandade på åkte upp och ner och snurrade runt som en liten karusell när de åkte förbi. Och det var väldigt fina bildsnitt och men ganska påhittigt.
Det är ju James Bond och Melina Havelock, de har en liten Citroën så att de kan liksom punktuera actionscenen med att den här bilen välter och sånt. Och så är den så liten så att man kan välta upp den igen. Jag tänkte att de kunde gjort det där jättelänge.
Ja, precis. För det gör de ju också. Innan de kommer till den där kringelkrokiga backen så är de inne i en liten by. Någon italiensk liten by. Och ja, precis. De hamnar ju upp och ner med bilen. Mm. Och så kommer ortsbefolkningen fram och hjälper dem att välta upp bilen igen. Mm. Medan skurkarna, de kommer inte förbi en buss som står i vägen. Det var en kul liten detalj som jag också uppskattade. Men i övrigt...
Skurken här, Milos Columbo, kallades Duvan. En karaktär som ger informationen.
Fast han var inte
skurken. Nej, han var inte skurken, vi säger. Men när vi fortfarande tror det. Christos då, som då är den egentliga skurken som ger tipset att Columbo i skurken säger att han kallas Duvan och att det är ett sjukt skämt. Förstod du varför det är ett sjukt skämt?
Jag tror att vi måste ta det från början innan vi går in på alla karaktärer och sådär.
Måste vi?
Just nu blir lyssnarna väldigt förvirrade. Vem är Christatos? Vem är Milos Columbo? Var kommer allt ifrån?
Men jag tänker att alla... Eller nej, det gör jag inte alls. Eller om vi får gå igenom. Det är ju det vi...
Det är det vi gör helt enkelt. Men vi kan ju ta det lite snabbare för att det var så otroligt ointressant oftast. Men man kan väl säga att den här filmen är någon sorts mash-up-film. När man har kladdat ihop element från Russia with Love med den här kodknäckningsapparaten som Bond måste få tag på. Och det här med åskbollen då det här flygplanet kidnappas och sänks i havet. Och de är ute och plockar med dykutrustning och allt möjligt. De har ju kombinerat de här två detaljerna. Och säkert en massa andra detaljer från andra Bondfilmer. Så det känns ju som en mishmash av tidigare Bondfilmer.
Åskbollen var ju inte vår favorit. Så att koka ihop något mishmash just med den. Och när vi är eventuellt en film ifrån remaken av den.
Ja, den är ju kanske nästa avsnitt. Ja.
Nästa avsnitt tror jag.
Ja.
Att den är. Och det blir lite mycket åskbollen för min del.
Ja, det var ju väldigt lite åskbollen. Det var ju mot slutet här som det blev några undervattenscener. Och de var ju jättetråkiga, men som de alltid är. Men det var ju inte alls lika mycket som i åskbollen, som tur är.
Den här filmen öppnar med att Bond är på 20-gården och lägger blommor på sin frus grav och en präst säger: nu kommer en helikopter och hämtar dig. Kommer en helikopter och hämtar honom.
Skurk. Du har verkligen fått upp tempot, märker
jag. Tar honom till Blofeld. Blofeld dyker upp i rullstol. Sitter och fjärrstyr helikoptern runt i ett industriområde och skrattar hejvilt. Nu ska du få Bond. Nu ska du få. Kör runt där tills han kör Bond så långt att han tappar kontrollen. Så Bond tar helikoptern och slänger ner Blofeld i en skorsten. Vad tyckte du om det?
Jag är inte säker på att alla hängde med där. Men det är ju... Jag tyckte det var ganska coolt.
Vi tar upp tråden från Hennes Majestäts hemliga tjänst. Vilket också vinkas ganska hejvilt sen i actionscener och sånt. Så att här får ju James Bond sin hämnd alltså.
Ja, alltså om vi tänker tillbaka i...
Ska man låtsas
Diamantfeber att de... var ju sista gången vi såg Blofeld. Och där fick man aldrig riktigt se honom dö. För Bond kraschar ju hans flyktkapsel mot den här oljeplattformen som de befinner sig på. Och så sprängs det en massa saker, men man får ju inte liksom se Blofeld dö då. Jag tror att producenterna hade tänkt ta tillbaka honom till nästa film.
Men då fick de problem med rättigheter till Blofelds namn och utseende. Det var någon annan som hade de här rättigheterna. Jag tror att det är den här killen som har rättigheterna till Oskbollen och som väljer att göra om Oskbollen till Never Say Never Again om ett eller ett par avsnitt som vi ska se då. Men här väljer då producenterna för den normala Bond-serien då att liksom stänga Blofeld-kapitlet för gott genom att alludera till att det här är Blofeld. De säger ju inte det högt, men vi förstår ju alla att det är en skallig man som sitter i rullstol och smeker en vit katt. Då är det ju, det finns ju inte mycket att snacka om där. Det är klart, det är Blofeld liksom.
Fjärrkontrollen till helikoptern är jättestor. Han har liksom monterat den på sin rullstol. Sen när Bond kommer körande sen med helikoptern försöker han fly. Så det är ett kort klipp. Har vi en alltså rullstols- och helikopterjakt.
Ja,
det går inte att göra så mycket med. Det...
Nej, absolut inte.
Men
det är ju fräckt när Bond... För Bond sitter ju i baksätet på helikoptern. Och Blofeld tar över kontrollen på helikoptern. Han elektrifierar piloten med sin superfräcka fjärrkontroll. Och så kör han runt med helikoptern i det här instyrområdet och tanken är väl att Bond ska vara vettskrämd. Men Bond kastar ju sig ut ur helikoptern och går längs den här landningsstället. Det ser ju ganska fräckt ut. De har ju ett par longshots där när man ser någon som faktiskt står där och håller i det där. Och vandrar från baksätet på utsidan då till framsidan. Så att Bond kan hoppa in i förarsätet och slita ur den här lilla pluggen som Blofeld har i helikoptern.
En liten stund då trodde jag att han fastnade med slipsen i dörren.
Ja, då var du väldigt glad där.
Då var jag glad.
Pajasfasonen tänkte du.
Ja.
Here we go. Men det var ju säkerhetsbältet. Inte lika kul kanske.
Det var du som sa att, att de hade funderat på att ha med Jaws, men att de satsade på en sombrare ton här eller någonting.
Men det var väl lite sombrare ändå. En Moonraker.
Jo, men sen hade de ju på med jättefjams stunt. Alltså de kunde ju inte hålla den tonen, så de kunde ju lika gärna haft Jaws med.
Ja, så han hade ju det? Tillfört en hel del. För att när väl Blofeld och hans maniska skrattande är over and done med, när Bond släpper ner honom i den här skorstenen.
Ja, då får vi en musikvideo.
Då får vi musikvideo.
Det är något nytt.
Nej, men alltså,
hade MTV kommit?
Skurken är ju superbleka.
Ja.
Och det kan vi komma till.
Det var det du skulle komma till.
De är ju helt fruktansvärt.
Vi har ju han här.
Det här är ju de sämsta skurkarna någonsin.
Vi har ju den blonda Erik Kriegler. Han röker inte, äter hälsokost och pratar inte ens med flickor.
Nej. Då märker man, det är redan där förstår man, han är fullkomligt ointressant.
Han går och barbröstad och spänner i någon sen.
Det är något, kanske.
Det är inget. Han är en KGB-agent.
Ja, och sen har vi den här, vad heter han?
Ska vi hoppa till bank eller?
Nej, men nu går vi igenom skurkarna först. Och så har vi den här Locke, som inte, han säger inte ett ord i hela filmen.
Vem var Locke?
Det är den här killen med glasögon som Bond sketchar en bild
ja,
på.
Ja. Och hon, Bondbruden, heter ju Havelock.
Ja.
Och han heter Locke.
Mm. Ja, Locke.
Suck on it, man!
Men Locke är också, han är ju också ointressant. Han är ju bara en thug egentligen som... och sen huvudskurken av Christatos, som man inte förstår är huvudskurken förrän mot slutet av filmen egentligen. Han är så blek att jag knappt sett liknande.
Men det blek, kan det vara blekheten som Bresson
ja,
gillar?
Ja, kanske. Ja, men det kanske är det. Han kanske är mer en modell. Så som Bresson ser skådespelare. Han kanske var så trött i inspelningen att han...
De hade kört hårt med honom.
Inte orkade liksom energisa sin karaktär. Ja, nej men visst, vi hoppar över allt detta och förklarar vad filmen handlar om. Den handlar ju om...
Det är en musikvideo nu.
Musikvideo.
Det är den som pågår.
Man ser ju sångerskan.
Ja, precis. Man ser sångerskan i förtexterna bland de här vanliga hoppande siluetterna mot olika bakgrunder som det brukar vara.
Kvinnor, färg och Bond som skjuter och lite allt möjligt sånt där. Jättetråkigt. Wow.
Men det är väl samma.
Ja, men jag tycker det är tråkigare än vanligt nästan. Mm. Och så balladen som de sjunger är ju stentrist, tycker jag.
Ja, men det är ju en sån här 80-tals... Det visar sig ju vara kanske den bästa musiken i den här filmen.
Ja, det är ju faktiskt. Det är ju faktiskt.
De har ju, annars, de har ju även den här som, alltså själva Bond-signaturen som är när han går in och pangar.
Just det,
den har de funkat till lite också.
Men den tycker jag funkar lite bättre.
Det var lite schysst med den här hi-haten som låg och dröjde kvar ända in i scenen.
Mm, just det. Det, precis, det var ju lite rockigare kanske på något sätt.
Funky var
det. Funky, mm.
Ja, du saknade 70-talsrocken.
Ja, verkligen. Herregud. Den använder man ju åtminstone på ett smakfullt sätt.
De rockade. Vad kommer vi få på... Vad blir för musik på 90-talet? Det kommer vi för sig se.
Jag vet inte. Vad var det för musik på 90-talet egentligen?
Är det Moby?
Ja, precis. Det är Moby. Jag tror att Moby faktiskt har gjort musiken när de har en film.
Jag tror också det. Nu när jag skämtade om det.
Ja, då typ Tomorrow Never Dies eller något sånt där. Ja, men... vad är det som händer? en gång så har man ju tappat...
Du hade trivian att den stuntmannen Paolo Rigoni dog under filmningen av Slädjakten. Slädjakten uteblev alltså.
Slädjakten, ja, jag vet inte heller vad det var.
Av den här anledningen kanske.
Men de åkte ju släde en gång i filmen, men det var ju ingen
jakt. Det var ingen jakt, det kan inte avliva.
Jag vet inte vad
det var. Det är ju tråkigt när stuntmän dör på inspelningen.
Det måste ju vara skidjakten, det kan inte vara något annat.
Det kanske skulle vara en slädjakten, kanske utgick.
Så kan det ju vara. Men innan vi tar oss till alla dessa släd- och skidjakter. Bond kallas in till M, men M är inte där, för M är död.
Mm.
Inte i filmen då, men Bernard Lee, skådespelaren som har gjort M i samtliga Bond-filmer, han avled precis under inspelningen egentligen. Han hade magcancer, tror jag.
Han saknas ju faktiskt här, för att den ena har vi ju sett förut. Han brukar ju vara med M ofta.
Ja, det är någon sorts regeringsrepresentant eller någonting. Jag vet
och sen inte. Är det någon ny...
En riktig stuffy guy.
De fyller inte riktigt ut M's kläder.
Skor, nej verkligen.
Bond hade med sin blomma där.
Han tänkte ge den till M.
Kan det vara någon...
Det kanske var någon liten gest till skådespelaren Bernard Lee.
Ja, han ger den till Moneypenny.
Nej, men det man saknade verkligen honom. Han hade ju en viss panache ändå, M.
Ja, du tror att du skulle sakna honom ändå. Alltså, han har ju inte varit...
Han har ju aldrig haft någon framträdande roll egentligen. Nej. Men man gillar ju det där.
Visade sig
man finna. Gillar ju det där att han är lite sur på James Bond hela tiden.
Och Q är väldigt sur.
Och Q är ju kanske det roligaste i filmen ändå, när han visar sitt jävla förakt mot James Bond.
Han är jättesur. Så här sur han har aldrig varit på Bond.
Nej.
Bond hinner knappt öppna munnen innan han blir
själv. Jag gillar det.
Mycket bra. Ryter det ordentligt. Men vi återkommer ju säkert till.
Men precis, han dyker ju inte upp här, utan det är de här två stuffy guys som...
Men det är långt sen.
De berättar ju för Bond att den här båten har kapsajsat med den här kodknäckningsmaskinen då, som är britternas egen kodknäckningsmaskin.
Pratade vi om båten? Ja, du kanske gjorde det.
Men det händer i inledningen, men skitsamma.
Det var en båt som sjönk.
Det är en båt som sjönk helt enkelt, med kodknäckningsmaskin. Och nu är ryssarna på jakt efter den. Så, James Bond måste söka upp den här, men han vet inte var den förliste någonstans. Så då måste han typ ut och jaga reda på lite detaljer. Just det, det var ju ett par. En man och en kvinna. Ett par. Ja, men ett äldre par som... samarbetade med den brittiska regeringen i den grekiska övärlden för att hitta vraket. Och då får vi se en scen då deras dotter kommer till deras båt, hälsar på dem och säger puss och kram, vad härligt att vara här igen.
Melina Havelock. Som jag redan har pratat
om. Och då kommer ett galet flygplan och pepprar mamma och pappa. Och dottern överlever och kan berätta det här för brittiska underrättningstjänsten.
Vi har Leone-musik och inzoomning på hennes ögon när hon just ser det, det var ju arg ut. Och du förstår att hon tänker hämnas.
Precis.
Hon är arg.
Hon är arg. Men det var ju nästan det enda
det var ju en scen som satt
kameraknepet egentligen i filmen. När det hände någonting utöver det vanliga.
Det var en scen som satte en ton. Ja, som aldrig följdes upp.
Precis, det kändes ju väldigt Leone.
Jag trodde man skulle följa henne och hennes hämnd.
Jag tänkte på det, den här Once Upon a Time in the West när Henry Fonda dödar den här familjen och man blir en inzoomning på den lilla pojken som står ensam kvar där. Så.
Ja, men musiken verkar ju nästan lite grann referera.
Ja, det kanske kan vara någonting där.
Något. Åt det hållet.
Mm.
Morikonskt.
Ja, det hade man ju gärna tagit lite Morikona här. Tyvärr, icke så. Fortsättningsvis. Men Bond... han åker till någon mafiosos ställe. Just det är den här killen som pepprade mamma och pappa. Vad heter hon? Havelock. Mm. Mamma och pappa Havelock. Killen som pepprade dem, hans villa åker Bond till. Och han, Bond är ju klantig som vanligt, han blir tillfångatagen. Och precis när saker och ting ser ut att gå illa där så blir killen som avrättade mamma och pappa, han blir själv avrättad precis när han ska hoppa i poolen. Så får han en pil i bröstet. Det är ju för sig ganska snyggt. Man hör ju bara ljudet av det där hända. Han hoppar ju i poolen.
Man ser att han landar lite
så här bagplask.
Fel.
Ja. Ja. De skrattar bara åt honom. Ha, 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 ha. Du hoppade ju jätteknasigt i. Men sen får de se att en pil där och lite blod.
Och det är Melina Havelock som tar sin hämnd.
Just det. Och hon har ju ett fräckt utseende verkligen. Hon har ju härligt hår. Riktigt ett hårsvall som bara...
Och inledningsvis känns hon ju... Ja, men hon har ju en agenda naturligtvis och är ganska aktiv. Det mattas ut under filmens gång och hon, det blir inte så mycket mer än det här.
Nej, men hon är ju väldigt... hon tar ju för sig här i början av filmen. Men sen, ju mer James Bond blir liksom involverad i hennes liv... desto mer förlitar hon sig på James Bond istället och släpper sina egna
ambitioner.
Ambitioner kanske, ja precis. Så det är ju som det nästan alltid är i Bond-filmerna. Tyvärr. Men hur är det nu? De tar sig i alla fall på ett eller annat sätt. Först är det den här biljakten som vi redan pratat om.
Mm.
Så den kan vi hoppa över nu.
Men Bond har ju en snygg Lotus parkerad en bit ifrån som en går och knackar på rutan och bara boom så sprängs den.
Det är jättekul för att han... drar ju i dörren och tänker, jaha, nej här var det låst. Då får jag väl slå in rutan då. Men han slår ju så jäkla mjäkigt. Det är liksom, han petar ju bara på rutan och så bara boom!
Jättesmäll.
Jättesmäll.
Det är därför de blir tvungna att åka i Melinas lilla fåniga Citroën.
Men här är det Mickey Mousing. När vi får se bilen. Det är ju den här märkliga, gnisslande rockfunken. Musiken är ju, ligger som en matta här också. Och de springer ju från en massa thugs och ska ta sig till först Bonds Lotus, den sprängs. De springer vidare. Ja, jag har min bil här borta, säger hon. Och så när vi får se bilen som gör en vad sa du? En
sån här gammal Citroën.
En gul liten bil. Okay.
Som Bond
så, plats så liksom gnisslar musiken till och det blir så här,
jo men det skulle vara roligt för Bond hade ju en superfräck bil och det här är lite en fånbil typ.
Och så blir det den här roliga biljakten och sen så vad händer sen? Sen åker Bond till någon skidresort eller?
Ja, typ.
Ja, typ.
För att vi ska få lite skidscener.
Just det, och då
det här träffar
Han ju...
Christasus via Luigi, en man liten filthatt.
Just det.
Som vill vara hemlig.
Jättefin filthatt.
Mm.
Det är kanske det finaste klädesplagget i filmen.
Christasus har en protégé.
Ja, just det. Han utger sig för att vara någon sorts sponsor till en konståkare. Som ska vinna OS.
Precis. Och hon blir helt betagen när hon ser Bond.
Fast hon är 16 år typ.
Hon är 16 och han ser ut som hennes farfar. Yes. Men hon blir helt betagen så hon gillar... Han håller ju på att den här Kistasos håller ju på och groomar henne också.
Mm.
Hon säger ju att Kistasos tror att hon är oskuld när hon ska förföra Bond. Jag vet, det här, Bond försöker ju vara en vuxen människa här och säger ifrån. Du, ragga inte
hon,
på mig.
Hon dyker ju upp i hans säng naken sen.
Mm.
Bond, när han kommer till sitt hotellrum.
Bond står emot.
Han säger, ta på dig kläderna.
Ja.
Vilket ju är uppseendeväckande. Det är det första man sett av det här. Den här sidan hos Bond.
Jo.
Den här faders sidan.
Farfars sidan. Ja, jo, men det var väl bra i just det här.
Ja, ja, absolut. Fallet. Det var ju verkligen på tiden att han...
Men hela tiden innan här så det är ju överhängande obehagligt att man tror att antingen Bibi eller Melina ska råka ut för James Bonds närmanden. För han är ju verkligen för båda dem ändå fan, Melinas pappa är ju yngre än James Bond i alla fall. Alltså ja.
Ja, men
det går bra i alla fall.
Men man får ju ändå ge James Bond att han tar sin tid för en gångs skull. Han känns ju inte lika äcklig som han brukar göra.
Men du avslöjade det tidigt att han kom med gänga med Melina, för jag tyckte det var ovisst om de hade en sån en
relation, ja, precis, som barkade åt det hållet. Man fattade inte riktigt att det var en kärleksrelation förrän i sista scenen egentligen.
För han var ju mer
en kompis typ bara.
En kompis. Ja. Det var ju bara ett klipp till det också.
Mm.
Sen, utan någon kemi eller några närmanden.
Mm.
Så
men jag tror att det där med kemi är nog för att Roger Moore inte riktigt kan uppbåda det.
Nej, han har ju
problem med kärleksscenerna. Det har vi ju konstaterat flera gånger om. Kanske därför de bad att göra det här så här också. Han har ju sex med någon grevinna.
Ja, Liesel von Schlaff.
Ja, precis. Som spelas av Cassandra Harris, som ju var Pierce Brosnans fru i tillfället. Det var Cassandra som introducerade Brosnan för Bondproducenten Broccoli.
Brosnan and Broccoli.
Det var väl där Broccoli tänkte, den här killen kan väl kanske kan bli en fin Bond i framtiden.
Han kunde ju kanske blivit en fin Bond redan här. Eller?
Ja, absolut. Det hade ju varit trevligt.
Mm.
Men jämnårig. Alltså,
lite suav.
Hur gammal kan Pierce Brosnan ha varit 1981? Han lär väl ha varit typ 25. Det var ju perfekt.
Mm.
Nåväl.
Då hade man ju förstått. Varför kanske
plötslig attraktion uppnåddes.
Melina och Bibi alltså skulle kunna trånat efter honom.
Ja, absolut.
När Bibi ställer så ses det lystet på Roger Moore första gången de ses. Så jag förstod knappt att det var honom hon tittade på.
Nej, de kan ju inte sälja det här att han har sexappeal. Det går ju inte.
Hon spelade det nästan som att det var något fel på henne. Alltså att hon skulle... Alltså, jag tror att hon ska föreställa ung bara. Mm. Men det blir nästan som att hon har någon förståndsnedsättning med. När hon försöker flytta in sig hos James Bond. Jag vet inte. Jag förstod inte ens varför Bibi Dahl är med.
Alltså han har ju inte ens den här farliga auran. Eller någonting liksom tilltalande på så sätt. Nej, han är ju bara en gubbe.
Men det, hon kanske gillar det. Fast hon gillar ju inte det hos Kistasos. Som ju vill...
han är ju väldigt sugen.
Han vill ju grooma henne till något. Och sen... Först till... Han vill alltså göra henne till en guldmedaljör i olympiaden. Och sen ha sex med henne.
Ja, det är planen.
Och det är det här som ska ge oss känslan av att han är en skurk. Eller?
Jag förstod inte. I övrigt gör han väldigt lite skurkiga saker.
Jag förstod inte den här sideplotten överhuvudtaget. Ska man säga... Ja, det var ju... Det är hans plan.
En skrattretan.
Den diaboliska planen.
Men hans plan är att få tag på den här kodknäckarmaskinen som man kan sälja till ryssarna.
Men skurken i Oscarbollen, han var ju också pervy.
Var han?
Han hade ju
Ja, just det, mot slutet där så var ju någonting.
Det var ju hans, han hade ju en relation med sin syster, dotter, som han var, som var...
Just det.
Så det finns många kopplingar här emellan.
Kanske. Men skidaction utbryter. Det blir massa sånt där.
Och ja, och det var först sen... var en kort sekvens hur man bara, var det allt?
Men då kom ja, det just det. Och sen så traskar de upp i ett hopptorn.
Long build up.
Ja, och så åker Bon ner för hopptornet. Samtidigt som en annan kille åker in vid sidan. Så de
boxar på honom.
Boxar på honom. Och så åker båda och hoppar från hopptornet.
Och det gör att den här andra skurkens polare, Erik Krigler, som står där nere och ska prickskjuta, kan inte skjuta.
Nej, just det.
För den andra killen blir i vägen. Så ja, de har inte kommunicerat. De har
ingen kommunikation här, precis.
Så småningom hamnar de i bobben här. Och sen kraschar de genom lite matbord och grejer. Skit.
Och här dyker ju mannen med vinet upp.
Ja, som vi har sett i tre filmer nu. Vi skämtar om att han borde ju fortsatt vara med i alla filmer ända fram till idag.
Ja, det hade varit härligt att se honom åldras i takt med Bond-filmerna.
Mm.
Det här är alltså en man som har, vad är det, typ 2 sekunders airtime i de här filmerna.
Mm.
Och vars enda uppgift är att se förvånad ut.
Men i båda de tidigare har han ju tittat på sin flaska typ.
Oh, ja, just det. Shit, jag... Vad är det jag har druckit för något? Wow. Men här har vi tonat ner det. Här tittar han bara förvånad.
Här tittar han bara förvånad. Reser sig upp, tror jag. Han sitter ju där. Och
det var ju ändå lite...
Det var hans bästa insats. Avskalat. Ser förvånad ut, tycker jag. Ja. Han hade verkligen...
Tack för att han inte tittade på vinflaskan med en skull. Så.
Han hade funnit essensen på något sätt.
Ja, han behövde inte vinet längre.
Nej. Han kommunicerar tydligt. Här har vi det tydliga visuella bildberättandet i för sig.
Ja, det är sant. Det är sant.
Brisson såg nog den där killen och bara... What?
Den där killen tänkte, vad var det jag druckit?
Här är ett bildberättande som... som verkligen signalerar vad det är du berättar. ja. You don't have to read between the lines.
Just det.
Så är det.
Det
vi får är det vi ser. Varken mer eller mindre.
Nej,
man ser inte så mycket... Min tur att få ett sammanbrott snart.
Ja. När den här skidaction-scenen är slut så går Bond till en hockeyring.
Ja.
Han träffar Bibi som åker lite konståkning här.
Ja, hon försöker än en gång
hångla upp honom. Han säger nej. Hon går därifrån med sin tränare. Och då dyker det upp 3 stycken killar som tränar hockey som börjar tackla Bond och kasta sig efter honom.
Mm, försöker sparka honom med skenorna.
Just det. Så här blir det lite rumble in the Bronx eller in the hockeyring.
Mm.
Och Bond surar dit de här killarna och slänger in dem i målet, varpå det blir mål 3 gånger.
Pling.
Så han vinner med 3-0.
Ja.
Men det här är ju en callback till tramseriet från 70-talet.
Ja, men jag menar det, de lämnar ju inte det. Så att de kunde ju lika gärna... Alltså var i produktionen trodde de att Jaws inte gick att stoppa in?
Ja, nej.
Inte när de satt och skrev hockeyscenen i alla fall.
Alltså jag vet inte om Moonraker Jaws hade gått att stoppa in här. Men däremot hade ju Älskade spion Jaws funkat bra.
Innan har ju Bond sagt till Bibi, väx aldrig upp, du kommer döda det motsatta könet.
Ja, det har väl något att göra med att hon är
så på hugget.
Så på hugget, antar jag. Att det inte är bra för killarna där ute att drabbas av det här. Ja, jag vet inte. Som ofta med de här one-liners eller de här...
Two-line där, tror jag.
Jo. Men de här kommentarerna så förstår man inte riktigt avsikten eller... Ja, vad som egentligen avses.
Hon säger, är det till Bond hon säger? I could eat you up alive.
Det är säkert.
Härligt.
För mig får hon göra det.
Cannibal. Action.
Du, sen åker de ju till den grekiska övärlden.
Var de inte där? Nej, nu är de där igen.
Nej, nu är de där. Ja,
är
de det där. Var ju något, någon
nu är de där för
skidort var det. Men nu är de i övärlden istället.
Mm.
Och här är de på ett kasino.
Ja, Bunky.
Bunky. Just det, Bunky. Den kille som Bond spelar kort mot. Och som förlorar.
Som är lite sned.
Han är lite sned. Och det kommer en liten grevinna som säger...
Som jag har talat om, det är Liesel von Schlaf.
Som ju spelas av Pierce Brosnans fru, Cassandra...
Harris.
Det har vi redan dragit ju. Pierce Brosnan skulle vara bra Bond.
Pierce Brosnan skulle vara bra här, känner jag.
Vid spelbordet.
Ah,
hade han briljerat.
Just det, var han, fick han någonsin spela kort i sina filmer?
Det måste han väl få.
Ja,
det kommer vi ju få se. Men han måste ju spela
klart han måste spela.
Jag kan tänka mig Pierce Brosnan i en smoking spelandes kort.
Absolut.
Mer än vad jag tänker mig Roger Moore. Det här är första gången Roger Moore spelar kort.
Jag tror det.
Eller spelar han någonting i Level 8 Dö?
Nej, jag tror inte det.
Ja,
han spelar. Ja, men han var väl inte...
Grevinnan uppmuntrar Bunky att satsa allt. Han tänker bara satsa 500 000 dollar. Hälften av det han har. Hon bara, vad är du en fegis? Bunky funderar lite och sen bara, säger Bond också något? Vågar man... Eller, det är inte fegt om man inte är grym. Jag vet inte någonting. Så Bunky satsar allt och förlorar. Grevinnan glider iväg.
Hela den här scenen är totalt ointressant. Det enda som är kul är ju att han heter Bunky.
Han blir sårad. Inga pengar, ingen dag.
Stackars Bunky.
Han tänkte nog att han kunde vinna både den och andra här.
Han tycker synd om Bunky.
Ja, väldigt synd om Bunky.
Bond träffar Christatos, som han fortfarande tror är en kompis.
Och de har ett musikalnummer. Alla bord glider ut, strålkastarna tänds.
Ja. Och då...
Nej, de äter middag.
Ja. Nej, jag tänkte bara, det här missade jag helt.
Ja.
Men du ljög alltså, okej.
Oförlåtligt.
Det var inget musikalnummer. Nej, men de sitter ju där och snackar. Och sen så säger Christatos, ja, du ska snacka med den här gangstertypen som heter... Vad fan heter han?
Milos Columbo.
Milos Columbo.
Duvan. Ett väldigt sjukt skämt.
Just det, för att han är ingen duva alls. Han är motsatsen till en duva. Ett jävla monster! Det var
han. Han sitter mitt i bordet mitt emot.
Ja.
Med grevinnan.
Med grevinnan. Bond lägger in stöten på grevinnan för att få information om Milos Columbo.
Han ser en öppning.
Det blir en härlig natt tillsammans. Och morgonen därpå...
Ja, då är de på beachen.
Då är de på beachen. Och då kommer ett gäng beachbuggies och jagar dem.
Ja.
En av dem kör över grevinnan. Och när Bond ska bli...
Hon springer ju bort från James Bonds trygga hamn. Han säger, vart ska du? Det här slutar illa. Död.
Död. Som fallet ofta är med Bondbrudar som inte står i fokus. Bond ska till att bli hajmat eller något. Då de här lönnmördarna blir avbrutna av ett annat gäng typer i grodmasker och allt möjligt. Som knockar Bond, slänger en bord honom på en båt. Där Bond får möta Milos Columbo som avslöjar att nej, jag är ingen skurk. Det är Christatos som är en skurk. Du har blivit lurad. Ajajaj, säger Bond. Och tillsammans ber de sig och raidar en hamn av något slag i någon märklig scen. Det vi inte alls hängde med, kände jag.
Som lock, den här skurken.
Ja, just det.
Spränger. Puff. Man får se en sån här gammal dykadräkt där inne som Bond berättar lite fakta om. Mitt i,
just mitt i det, det här duschiga beteendet.
Den här dykadräkten, den kan man liksom...
Det här mansplaining-beteendet som man har som man inte liksom kan komma loss från. När han ser saker han kan någonting om så måste han berätta om dem.
Men det är kul, Milos Columbo, han går ju och käkar nötter hela tiden.
Pistagenötter, tror jag.
Pistagenötter. Så han slänger ju nötter på golvet som skurkar ramla på här, va?
Ja, det är också lite 70-talsbond. Ja.
Boom.
Just det, och här Locke spränger skiten och åker iväg i en bil. Och här är en jättemärklig scen där Bond springer i trappor. Och det klipps mellan Bond springer i trappor i en mysig grekisk by som är byggd liksom på höjden på någon kulle, samtidigt som Locke åker bil genom byn.
Och det är så trånga gånger.
Men det är ganska märkligt tempo här. Bond springer ju lite casual upp för trapporna, medan den här bilen bara glider runt. Han
orkar väl inte med, va?
Nej, han är ju typ 52 eller någonting.
Det påminner ju lite om rullstol versus helikopter, fast omvända roller.
Men hur som helst, Bond lyckas ändå hinna före bilen till toppen.
Det är de trånga gångarna.
Till toppen. Han skjuter på Lock som slirar och ja, han faller ut och mosas mot...
När bilen faller, då sparkar Bond till den också.
Just det är viktigt att han visar att nu ska du få den.
Påminner mig om en, jag såg för ett tag sedan bara någon sån direkt till video 90-tals action som hade en sån himla skön scen när de bara slänger ner en kille i bakluckan på en bil och sparkar bilen ut för ett stup. Det tyckte jag var ett coolt sätt att ta någon av daga i en fight liksom.
Inte lika coolt här kanske.
Nej, kanske var en föregångare där.
Vad händer härnäst?
Lock dog.
Sen beger sig Bond och...
Bilen sprängdes inte.
Vad heter de? Melinda? Nej, Melina Havelock. Ja, just det. Bilen sprängdes inte.
Bilen sprängdes inte.
Den bil som tumlar ner för ett stort berg krossas mot klippor och som inte sprängs.
Realism.
Fy fan för realism. Man vill ju se ett jävla eldklot.
Det var coolt när bilen slår ner i klipporna och ramlar ut en docka ur fönstret.
Mm.
Det såg ju lite...
Monty Python-aktigt ut.
Ja, nej, men jag tyckte det såg realistiskt ut.
Hjälp. Nåja, vi har olika uppfattningar.
Monty Python är ju höjden av realism för dig. Du bara, pff, neorealismen. Fan, jag har ju The Holy Grail.
Mm. Ja. Jo, men de ger sig ner i vattnet, Bond och Melina Havelock.
Mm, jag tänkte det, varför ska de ner i vattnet?
Hon är ju den här kvinnan som fick sina föräldrar dödade i inledningen på filmen.
Ja, men det vet jag.
Ja, men det kan vara värt att banka in i alla fall. Melina Havelock, kvinnan med det fantastiska håret. Det är väl det jag tar med mig. Hennes fierce eyes och fantastiska hår.
Ja, man har börjat bli lite mindre fierce här.
Ja, precis. Här har den börjat bli lite...
Kanske att Bonds farfars stil ändå håller på att lugna ner henne lite.
Ja.
Han förmanar med kinesiska ordspråk och grejer. Att om du vill ha hem, då får du minsann gräva två gravar.
Just det, en åt dig själv
till dig själv och en till någon annan. Mm.
Just det, just det.
Och sen funderar
just
det. Elden i ögonen läckas.
Och de...
Hon säger ju att hon är grekiska, som är grekinnor, likt Elektra.
Mm.
Alltid utkräva hämnd för sina älskade.
Just det.
Nej, säger farfar Bond. Hämnd, icke bra. Jag öppnade filmen med hämnd.
Just det, vad fan ska han snacka om? Han har ju fått sin hämnd. Vilken jävla bullshit. Ah, ja. Bullshit-kungen, James Bond.
Bunky dyker upp.
Bunky?
Under vattnet.
Nu håller du på att ljuga igen.
jag satt och tänkte, måste
här de... Här borde Bunky dyka upp.
Måste de under vattnet?
Ja, det tänkte jag med.
Och de är under vattnet ett tag och sen klipper de till när de står på hennes båt eller vad det är och pratar. Och det är uppenbart att scenen under vattnet... Vad meningslös.
Varför? Men sen säger de ju att de ska be sig under vatten.
Oh,
för att hitta det här fartyget med kodknäckningsmaskinen.
Men i första scenen under vattnet kunde man ju sluppit.
Ja, det kunde man sluppit. De ber sig ner där och då blir det långsamt. Åh, vad långsamt det blir.
Vad är det med under vattnet? Eller vi har avhandlat under vattnet.
Ja, vi ska inte prata så mycket om det. Men här dyker den här märkliga... Undervattens Big Daddy-grejen som Bond delgav information om under den här märkliga action-scenen.
Det var den till sån, i alla fall då. För den borde ju sprängts.
Den borde ju sprängts. Men här finns en helt ny och färsk som utmanar Bond in i det här vraket. Bond slänger på en bomb på den här Big Daddy-saken.
kastar sig ut ur vraket, det sprängs. Och sen kommer en annan snubbe i någon mojäng och utmanar Bond igen. När Bond är inne i sin lilla miniubåt.
Det är en ännu mindre miniubåt.
Just.
Med någon gripklor.
Men det går åt pepparn för skurken som tvingas in i vraket av Bond. Därefter kan Bond åka tillbaka upp till sin båt, men där är Christatos.
Och ännu fler skurkar.
Ja. Men, och här var väl ändå en lite kuriös scen då. Som vanligt så skjuter ju, alltså inga skurkar har ju någonsin fått för sig att de ska skjuta Bond när de väl har dem på kornet. Utan istället så ska de erbjuda en plågsam död, och då gör de genom någon sorts vilda västern uppvisning.
Med lasso och vad heter det? Tjurar. Tjurhajar kanske.
Lasso och tjurhajar. De binder ju Bond och Melina tillsammans och med ett snöre.
Så de gillar att binda honom tätt
med brudar.
Tätt med brudar.
Det gillar väl han också i och för sig.
Jo, absolut. Är det hans sista önskan? Eller som... Nej, inte läser mellan raderna. Förlåt.
De åker iväg med båten och de släpar Bond och Melina efter sig genom ett korallrev så att deras ben raspas upp och blodet flyter ut i vattnet och lockar till sig hajar.
Tigerhaj kan man gissa.
Men de är ju eller? Inte... Ja, eller... Vad sa du? Tjurhaj?
Ja, jag lutar åt tigerhaj här. Kanske. Mm. Jag vet inte.
Men hajarna är ju inte så intresserade av Bond och Melina.
Nej.
Märkligt nog. Så istället så kan de ju fokusera sig på att ta sig loss från det här repet med hjälp av olika stenar under vattnet. Mm. När båten behöver vända då för att kunna köra iväg igen. De är ju in i något, de är inte ute på öppet hav, utan de är ju inne i någon bukt av någon slag.
Men i i Live and Let Die, Jeppet Kotos bad guy, han var ju så excentrisk att han ville hitta på märkliga saker. Vi drar till krokodilfarmen eller vi doppar Bond med hajar. Det kändes underbyggt ändå i karaktären. Christatos,
not so much.
Nej, jag förstår inte varför han gör det här.
Nej, alltså han är ju ingen sjuk jävel direkt.
Eller ja, det är han ju.
Förutom det här med Bibi då, den här olympiska konståknings stjärnan.
I och för sig, men han gillar sport då, eller liksom konståkning och rodeo
liknande aktiviteter.
Ja.
Möjligtvis.
Så att iscensätta en gammal western till sjöss kanske han tycker det är fräckt. Det kanske funkar för honom.
Men de tar ju sig loss då.
Han ser ju ganska, han ser intresserad ut i ett par.
Ser han intresserad ut? Verkligen. Det är ett hån. Han är väl fan inte intresserad av något. Han är ju totalt jävla meningslös. Christatos. Han kan gå och dränka sig den här killen.
Oj.
De flyr Christatos grepp, Bond och Melina. Sen gör en gemensam sak med Nilos Columbo och beger sig mot Christatos tillhåll, som är i en liten by uppe på en jättemärklig klipptopp. Det här är något sorts turistmål numera. Det är ju egentligen en till hemvist för en munkorden. Och det är jättesvårt att ta sig upp till den här klippan. Man måste klättra upp på en jättemärklig repsteg upp dit. I vanliga fall. Bond klättrar upp via rep. Han blir liksom bergsklättrare här. Det blir någon märklig bergsklättrarscen när någon skurk försöker få honom att tappa fotfästet. Bond lyckas dra upp sina kompisar dit, alltså Milos Colombo och Melina. Och så blir det en all-out assault. Tror man, men nej då. Till skillnad från tidigare Bondfilmer när det blir massaker mot slutet av filmen, så är de jättesnälla här. De bara går runt och säger, pekar på folk med pistoler och säger, nej, nu är det nog dags att ta lugnt här.
Och så lägger folk ner pistolerna och ger upp.
De skjuter ju en kille med armborst i hjärtat. Sen står de och plåstrar om och tar hand om honom.
Precis. Och sen så springer de in när ett gäng soldater typ har siesta eller någonting. De ligger i sina bunks och har det gött. Så går de in där när puffrarna bara, nej men nu har de inte så gött längre. Nej okej, vi ger upp. Det är väldigt lite som händer i den här slutscenen egentligen.
Realism.
Realism eller? Igen. Eller ett väl utfört uppdrag för en gångs skull kanske.
Ja, kanske det. Kanske.
Bond lyckas med sitt uppdrag för första gången. Han behöver inte döda alla människor.
Nej.
Kanske. Ja, förutom Christatos då, som ju får sätta livhanken till. Melina har ju Christatos på kornet med sin, med sitt armborst. Bond påminner om det där kinesiska ordspråket.
Ja, en gång.
Kom ihåg nu. Du får gräva två gravar. Mm, just det. Och precis när han säger det här så skickar Milos Colombo en fickkniv i ryggen på Christatos. Och så är det snipp, snapp, snutt, sagan slut.
Oh, det, men, ja, precis. James Bond slåss inte ens med Christatos.
Nej, det är ingenting.
De där gubbarna.
Det händer ingenting.
Som han, de drar varandra lite i skorna.
Just det. Det är en märklig brottningsscen också mellan Milos Colombo och Christatos innan det här. Det är liksom gubbmys. Gubbrottningsmys.
Ja, dra lite i dojan. Försöker...
Det är ju nästan ingenting. Christatos går upp för en trappa. Milos Colombo springer efter och drar honom lite i benet. Det är jättemärkligt.
Ja, det är en explosiv final. Fight. Jag drar lite i benet här.
Suggestivt.
From one oj. Elderly man to another. I sedvanligt obehagligt utförande ärver Milos Colombo Bibi.
Ja. Ja just det, Bond säger till henne, och du har visst fått en ny sponsor. Wink, wink, wink.
Och Milo Colombo gör
wink, wink tillbaka. Yeah, wink, wink, tillbaka. Yeah, nu snackar yeah, vi. Oh, boja.
16-årig guldmedaljör
is mine. Och Melina,
mitt öga faller på din trailer-lapp. Ursprungligen tänkte sig filmskaparna en ny yngre Bond-skådis, vilket skulle klara upp en del av, alltså jag antar att de redan hade castat tjejrollerna här när de tänkte sig en ny ung Bond.
De hade ju Timothy Dalton på kroken här.
Hur gammal var han då?
Ja, vad kan han ha varit? 30-35?
Okej, okay. Jag tänkte att han var ute efter en 16-årig
16-årig
Bond som skulle rädda
det hade ju
Bibi från gubbrottning.
Mm.
Jag har lite olympiska grenar här då ändå. Gubbrottning.
Ja, vad är det? Gubbrottning, fortsätt. Rodeo by sea.
Rodeo by sea. Det här är vinkeln tror jag. Och då, konståkning. Hockey.
Ja.
Skidhopp. Skid och skytte. Skidåkning.
Ja.
Bob
by skidor.
Bob by skidor, Bob by cross.
Mm.
Så sandbuggy.
Sandbuggy.
Det är en liten sportfilm.
En sportfilm, okej. Okay. Mm.
Och det handlar lite då om vem som ska få bli coach.
Bond.
Till Bibi.
Ja, ah, okej.
Okay. Och det är kanske inga orena...
Bibi vill ju ha Bond som coach. Ja. Men det vill ju inte Bond.
Det kanske inte ens är några orena tankar här. För man ska ju inte behöva läsa mellan raderna. Som jag så enträget upprepar här. Som ett mantra.
Mm, okej.
Okay. Utan hon ska bli guldmedaljör.
Mm.
Hon behöver en coach.
Punkt slut.
Gubbcoach.
Milos Colombo kommer fylla den rollen.
Ja.
Filmen är slut ungefär här. Det är ju en jättemärklig... De slänger in Margaret Thatcher i slutscenen. Anders imploderar.
Ja. Vad var det? Ja, precis. James Bond ska umgås intimt med Melina.
Det är i den här slutscenen.
Hans kollegor ska kontakta James Bond. Har vi sett det här förut? Men de kör radiokontakt den här gången. De har ändå lärt sig att vi ska inte ta upp en visual. För att det är ju det här som pågår. De vet det, men de ska ändå kontakta. Bond ger sin radiosändare till papegojan som får prata med Margaret Thatcher. Det blir en allo allo Emily Armén scen eller någonting. Nej, men ännu...
Ja, vad säger papegojan egentligen?
Give us a kiss.
Och Margaret Thatcher bara, oh really?
Mr. Bond,
please. Det låter lite intresserat ändå. Ja, och sen är det slut. Tack och lov. Ja, 80-talet, det började inte bra. 70-talet började inte bra heller. Och det gjorde inte 60-talet heller. Men det kan bli bättre.
If I could have seen it twice in a row and again the next day, I would have done.
Robert Brisson.
Skulle du ha gjort det? Ska vi köra den en gång till?
Svar nej.
Jag tror, tänk om den öppnar upp sig som en...
Ett ostron.
Jag tänkte en blomma. För när Bond kraschar en motorcykel med en boom rakt in i en blommaffär där han skulle köpa blommor, då landar ju den motorcykelförarens kropp bland blommorna. Bond dekorerar lik med blommor igen.
Det är intressant.
Det har han gjort förut. Vi ser honom plocka upp
sig. Var det åskbollen han gjorde? Jag tror det.
Allt i den här filmen är från åskbollen alltså.
Shit. Åskbollen och sen kodknäckarmaskinen från Rush of It Love. Så redan här gjorde de remaken på åskbollen.
Och vi ska ha en remake
till. I Never Say Never Again. Vidrigt.
Det är konstigt för att vi snackade om det att det här var ju tänkt som uppföljare, eller filmen efter Älskade spion, va?
Ja, precis. De skulle göra den här filmen egentligen. Men sen så kom Moonraker emellan eftersom Star Wars blev en stor succé.
Ja, just det. Så Moonraker hafsades ihop liksom snabbt. Ja. Men den här var redan skriven.
Ja, de borde ju haft lång tid på sig med den här filmen.
Borde varit mer genomarbetad.
Jo, men jag vet inte. De hade ju definitivt kunnat klippa ner den en hel del. Den var ju på tok för lång.
Det där kommer lyssnarna säga om våra poddar.
Ja, jo, tack. Vi kunde klippa ner det här, ja.
Men det är ju tematiskt korrekt då att
vi fortsätter i den stilen.
Ja, absolut. Jag var ju så peppad på att en second unit visserligen inte är någon... jag skyller på att han var klippare.
Men John Glenn, regissören?
Ja, jag var ju så sugen på att en second unit skulle regissera. För jag tänkte, nu blir det ju mycket action och välgjord action. Men han ville väl bevisa något.
Second unit directorn brukar ju vara den som har hand om action scener.
Precis, så jag tänkte att nu skulle bråka. Han hade ju en annan second unit i och för sig här då, såklart.
Ja, just det, han kanske skulle vara second unit själv.
Men tänk om han... Ja, jag vet inte. Han ville visa något med att göra en långsam, händelselös film då. Att han kan göra det. Kanske. Det är ju också något att bevisa.
Vi stänger butiken, va?